Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Två, tre, fyra, fem.
Alltså skojar du, Fredrik?
Ja, men jag säger ju samtidigt. Daggen och jag säger exakt samtidigt.
11, 12, 13, 14, 15, 16.
Det måste ju vara någon fördröjning 16, på ljudet. 17, jag säger ju exakt 18, samtidigt. Jag pratar ju i mun med 19. Daggen.
Kör, va, kör.
Det ska vara så här varenda vecka. Jag har kört hela säsongen. Fortfarande lätt att trycka på rätt tid. Där, ja. Vi kör.
Det är väl nerverna i fingret så här.
Det kan vara åldern. Delay är åldern som har gjort att de här 9 åren som han är äldre.
Det är den där kontroll-delete allt.
Kontroll-delete allt. Det är fortfarande bästa sägningen i poddens historia. Har du fått påvaktning från geten förra veckan, Fredrik Fästen?
Jag såg på Twitter att de skrev till det.
Ja, det är någon som tycker det där är jättekul. Men till tröst ska jag säga att det är en... Jag ska inte säga att det är många, men det är de som har brytt sig om det har sagt det hade inte en susning. Så att jag tror att ni är från även någon jävla tv-spelsgeneration eller sådär. Jag har koll på annat i livet.
Så är det. Vad säger ni om det här då innan vi kör igång det riktiga? Vad säger ni om min miljö? Fredrik, om du är bra på måla med ord, var befinner jag mig?
Men det är ju så uppenbart vackert med de här trähyllorna. Det är ju patenterat omklädningsrum, dessutom i någon slags lågmäldhet med furuskärm. Jag vill påstå att det är ett domarrum.
Det är ett domarrum. Dagen, här har du suttit många gånger. Det är ju mindre komprimerade omklädningsrum. Jag befinner mig i Skellefteå Kraft Arena, ska jag Skellefteå Örebro ikväll. Men här inne har du suttit många gånger och tänkt, den där tvåan boner det.
Aldrig. Men jag älskar de där små omklädningsrummen. Domarrummen är lite mer, som du säger, kompakta, lite mindre, lite gemytliga. Men vet du vad? Det ställs krav nu. Nu ska de ha stora domarrum. De här SHL. Oj, och det är för stort. Jag gillar de här små. Det ska vara, man sitter nästan på varann.
Det var kärlek. Det började gå till helvete för domarkåren. Två saker. Kraven på rum och slips och kostym.
Nej, det får man ge. Det är bort med det. Det ska vara träningsoverall när man kommer till matchen. Det är så det ska vara.
Stil och finess. Look good, feel good, play good.
Ja, ref good liksom. Är inte samma sak.
Nej, det är faktiskt en annan, helt annat. Ja, men vi kör väl en jingle. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Och när vi nu ska prata om hockey så kommer vi purfärskt från en superlive igår, som ju verkligen var en superlive. Daggen ska snart börja bege sig upp mot Norrland för Modo mot BIK Karlskoga imorgon, som är den sista grundserieomgången. Och Fredrik kan ha tagit sig hem till Dalarna efter superliven igår. Daggen, du satt hemma och såg på två skärmar. Det var verkligen superlive igår, med herregud vad det hände grejer.
Först vilka kläder ni har på er. Sitter jag i en sliten Bauer t-shirt och så Fredrik sitter med skjort. Ja, och det slips och det är nog det finaste jag har varit i poddform. Det är svårt att säga i poddform hur ni ser ut, men...
Jag har inte slips, jag vill bara understryka det. Jag är ledig, jag är bara lite stilrent klädd.
Jag ska göra match, jag skyller på det.
Ja, men det var superduper live, kan jag säga. Jag försökte hålla koll på Modo och matchen, jag tyckte den var väldigt relevant. Och sen även kolla på er som... Jag tyckte ni fick ett bra flow igår, det var riktigt härligt att kolla på er. Och det var ju som sagt... händelserikt i alla matcher.
Vi kan väl börja med toppstriden då, med tanke på att du såg majoriteten då av Modo mot Södertälje. Södertälje har alltså ledningen med både 1-0 och 2-1, men ändå så är det Modo som gör som de gjorde förra veckan mot Kristianstad. Då vänder de 0-2 till seger. Och den segern gör ju då att de nu till fredag, när ni mest troligt lyssnar på det här, har allting i egna händer. Fredrik, du får börja då med det vi såg från Modo mot Södertälje igår.
Modo har ju, för det första kan vi slå fast, jag tror vi pratade om det sen igår, men det är ju rätt bizarrt att vi med en omgång kvar inte vet vilket lag som slutar etta. Och då tänker jag på att Modo hade en sån extrem marginal. Så har du 19 poäng som mest.
Ja, 19 poäng var det i december.
Och det var väl många som naturligtvis räknade med att det ska vara en omöjlighet för något lag att ta i fatt. Så att det i sig är ju jätteintressant att Björklöven och även bakomliggande lag där Mora, Södertälje och Djurgården har gjort en push i förhållande till Modo som hade en väldigt tuff tid där. Där man inte tog poäng. Så att det där dramat fortfarande lever är ju spektakulärt. Jag tycker ändå att Modo för mig någonstans blev igår... Jag ska inte säga att det var imponerad. Vi ska vara försiktiga med de här starka orden innan slutspelet drar igång. Men det var stark karaktär. Och det är ju lite grann det som jag har känt och har kanske haft frågetecken kring Modo inför ett slutspel. Man har skickligheten, man har farten, man har, tycker jag, bra kvalitet på alla positioner egentligen. Men vi har ju ständigt levt med den där frågan, hur bra är man när det krävs lite extra? Och det tycker jag att man har i ett par matcher, även i Kristianstad där man låg under med 2-0 och vände och vann den mot ett sämre motstånd för all del, men ändå. Så har man visat den där karaktären och det tror jag var väldigt viktigt för Modo.
Jag blev faktiskt imponerad över hur de tog sig an den här matchen med, alltså, vi kan prata om att det här passningsspelet som har suttit under den här säsongen, i ett slutspel kommer inte de vinna matcher på det. Det är inte det som man vinner slutspelsmatcher och man vinner, går upp i SHL med. Det här spelet som man spelade igår, stabilt försvarsspel med Gulevski som visar upp en bra klass, men också det här, ja, men vända matchen lite mentalt, gick in, grisar ner sig på ett helt annat sätt. Jag var imponerad över hur Modo har tagit sig an den här och hur man har format den här gruppen på lite annat sätt nu. Så självklart, passningsspelet sitter inte som förr och det ska man inte kräva honom mot Södertälje. Kanske mot Västervik om man visar upp den klassen, men mot de här topplagen och i ett slutspel så kommer det här spelet som de visade upp igår krävas.
Sen är det ju bara för förtydliga för 150:e gången betydelsen av att bli etta. Kommer det vara direkt avgörande? Nej, för då skulle vi inte spela vidare ett slutspel om det. Du vann du serien och det, med det gick upp. Men det ger så många bra förutsättningar. Det ger dig en enklare resa, framförallt att du i en möjlig semifinalserie tar dig vidare lite lättare. Nu säger jag inte att det kommer att vara enkelt på något sätt, men på pappret. Och att du får sitta då och invänta två lag som har gått väldigt hårt åt varandra i en andra semin. Det är ju det vi faktiskt racear om, tycker jag. Och där har ju nu Modo sakerna i egna händer inför sista omgången.
Sen tycker jag att Södertäljes del, de är fortsatt bra, defensivt, stabila. Man saknar Videll. Man saknar Videll otroligt mycket. Han har varit enorm, som vi varit inne på så många gånger. Kärnik tar den platsen i powerplay. Jag har verkligen tryckt på att man sätter tillbaka Kärnik. Jag tycker det går för sakta när Kärnik har pucken i den spelformen. Och där saknar man Videll. Man har många gånger chansen igår att verkligen sätta sin prägel i där och göra mer mål när man har 5 minuter och även lite mer powerplay. Men det går lite för långsamt när inte Videll spelar den formen.
X-faktorn saknas ju verkligen. Alltså verkligen. Det här att han, om man kollar på Linus Videll sen, ja, men början på december någonstans, han sa ju faktiskt när vi var i Mora att han inledde ju den här säsongen med att spela med fel skridskor, och därför så tyckte han att han fick inte det där trycket i åkningen och hade dessutom en skada när han fick rätt skridskor som han nu hade beställt 3 olika par av, så att han skulle vara klar med den problematiken. Så har han varit dominant, och framförallt så har han gjort otroligt många matchavgörande mål och många mål som har även lett till kvittering. Så han har gjort mål i viktiga skeden på matcher som ju har blivit otroligt avgörande. Därmed så är han i mina ögon den mest värdefulla spelaren den här säsongen, för att inte nog med att han är dominant på isen, han gör de viktiga poängen i de viktiga skedena, och det sticker han ut med i ligan, tycker jag. Men med det sagt, så det är jättebra defensivt, håller jag med om. En spelare som jag satt och kollade på igår kväll när jag kom till hotellrummet i Stockholm. Jag satt och såg Daniel Brickleys alla byten ifrån. För min tes var att Daniel Brickley har sett lite bättre ut senaste tiden. Och jag tycker att flera byten igår där han verkligen gör skillnad. Han har tillfällen när han pinchar, ruggigt smarta beslut som vänder bort spelvändning och skapar spelvändning åt Modo istället. Han tycker verkligen har lyft sig senaste matcherna. Jag såg alla byten han gjorde igår och såg klart bättre ut än vad jag har sett den senaste tiden.
Ja, men, som hela Modo tycker jag ser bättre ut. De är stabilare, de har någonstans hitta rätt i sina faser och sina roller. Brickley kommer vara en viktig del i sätta stopp i spelet, vara den stora, stabila backen. Han kommer nu inte bidra så mycket offensivt som vi har sett nu de senaste tiden, men det är såklart en bra spelare. Och han måste ju framförallt få ett självförtroende tillbaka, för jag tror att det dalar lite när han kommer in där.
Vad säger ni om det här? Alltså, är det en ren slump att Modo dragit på sig 4 matcher nu de senaste 2 veckorna? Jag menar, den August Berg crosschecken igår som ju kostade några tänder för Jakob Dahlström, misstänker jag. Den är ju inte snygg alltså.
Jag tänker nog att det är en... Det finns inget enkelt svar på det där. Ska jag spekulera så tror jag en faktor är att man har skruvat upp hettan. Man har pratat om det, man har ökat trycket på träningarna, det vill säga tävlingsnivån, för man vill preparera sig för ett slutspel där man tänker att det fysiska kommer ha betydelse. I kombination tror jag också kanske med frustration. Där har du riskerna med det här som Modo har gjort, utan att vi ska fastna i det igen. Men du har kanske gått från en central roll till att ha en lite mer blygsam roll. Du har gått från spelminuter som har legat högre till lite lägre. Och då vill du göra så mycket. Du ska rädda världen i varje byte. Du ska bidra med någonting. Och jag försvarar inte någonstans, för jag tycker att de här situationerna på både Pettersson och Berg nu senast är, det är liksom klumpigt. Det passerar flera steg av rimlighet i vad man får göra. Så det tror jag inte någon kan orda om. Samtidigt så tror jag som sagt att det kan ligga i något slags... man vill vara ett lite elakare lag, lite jobbigare att möta, men jag tycker att det där är fel väg att vandra såklart, att ta ett matchstraff.
Såklart det, och nu kommer väl folk skrika från framförallt Västerås håll, om jag skulle säga att det är såklart inte meningen att träffa någon i ansiktet. Det är ingen spelare som vill skada någon, uppenbart, att göra sådana grejer. Men jag tror någonstans att det ligger lite frustration i att vi inte spelar har funkat som det har gjort senare. Sen så tror jag, som Fredrik är inne på, man vill visa lite mer attityd i det här laget. Men det är ju inte rätt väg att gå och crosschecka någon i ansiktet. Men det är såklart att inte August Berg gör det med flit. Det är en olyckshändelse som kommer upp i ansiktet.
Ja, fast så här ska jag säga. Ja, jag håller ju helt med. För det kan vi slå fast. Det finns inte en hockeyspelare idag som medvetet vill skada. Sen kan du naturligtvis tänka på respekten. Både på en tackling, en sista knuff du gör där. Eller att du får upp klubban. Det är väl att frångå någon slags rimlighet i det. Och det gäller ju inte bara moderspelare. Det gäller ju alla hockeyspelare. Så det är ju mer på klumpiga konto, tycker jag.
Så är det verkligen. Så är det verkligen. Sånt kommer hända och det kommer alltid hända, och på något sätt så det är fel. Det kommer vara en avstängning, och vi har varit inne på att jag har haft en crosschecking som har tagit i ansiktet många gånger. Jag har fått crosschecking mot mig. Det är inte av mening. Det händer. Någonstans ska det vara avstängning, och det skulle vara mina saker också. Fredrik viftar här nu med pennan.
Nej, men jag är bara nyfiken, för du pratar om vad du har gjort för dumheter, och det får ju vara en egen poddserie i sånt fall, förlåt mig eller någonting. Men jag vet ju att du har en ansträngd relation till Västerås, eller rättare sagt det omvända, Västerås har en ansträngd relation till dig. Kan du berätta att du fortfarande får en del sämre kommunikation från det hållet?
Ja, men jag får mycket från Västerås på grund av en krossing jag gjorde på Fredrik Johansson i slutspelet för några år sedan. Råkade krosschecka honom i ansiktet, var inte alls med mening, en olyckshändelse som hände som skulle rendera i avstängning och matcha, för jag tycker att det var en ful grej. Det hände, det var inte meningen, men det fortsätter hela tiden när väl en krosschecking kommer eller när Fredriks tröja ska hyllas, så vill man bli påminn om att det har hänt. Ja, på något sätt förstår frustrationen från supportrarna att de är sura. Det var inte snyggt gjort. Men man måste också gå vidare. Jag förstår att Fredrik inte vill prata med mig om det, för det var en ful grej. Men sånt kommer hända, och jag har själv fått sådana i ansiktet. Och det är inte försvarsbart, såklart.
Ja. Och som ni var inne på, de är väldigt sällan med mening. För det är som du säger, jag tror inte heller att August Bergs crosschecking, det är väl oftast det att du vill trycka till i bröstet och sen glider upp eller någonting. Det är väl oftast någonting sånt som det gör att det blir i ansiktet.
Sen kommer det bli en ganska hård avstängning på den där, tror jag. Sådana typer av saker brukar man vara ganska hård på från disciplinämnen. Så det kommer nog bli en lång avstängning från Berg.
Ja, det tror jag också. Vill ni höra en liten take som jag har gått och klura på lite grann gällande mod och med det här hur man rockar om i laget, som jag aldrig tagit upp till podden, men jag tänkte att jag kunde testa den lite grann på er. Vill ni höra?
Kör på.
Det är så att de som har blivit lidande nu i Modo är av att man har tagit in Vela, man har tagit in Halloran, man har förstärkt och man har adderat spelare. Jag tror så här att de som har blivit åsatt åt sidan på grund av det här, det är ju Oscar Pettersson, det är Erik Ginesjö Karlsson och det är några spelare till, kanske Niklas Folin och så vidare. Det är min take på det, är på det här, och jag har inget liksom för att slå fast det, men jag tror att det är så här. För det lilla jag har lärt känna på Modo de här senaste åren, det är att Oscar Pettersson, Erik Ginesjö Karlsson och Niklas Folin har ganska starka röster i omklädningsrummet. Och är det någonting jag har lärt mig, det är att vissa spelare i vissa lag har en olika stark röst, och det är olika jobbigt för en tränare beroende på hierarkin i laget, hur stark röst den har som blir satt åt sidan. Jag skulle kunna ta ett exempel, att till exempel Alex Hutchins i Björklöven tror jag har en väldigt stark röst i det nordamerikanska lägret i Björklöven. Skulle han bli åsidosatt och bli behandlad illa och hamna i frysboxen, då tror jag att det hade fått följdeffekter, att det skulle bli mer jobb för tränarna, att de skulle vara tvungna att liksom kompromissa mot en spelare som har en stark röst. Dagen, skulle du bli satt åt sidan och känna dig felaktigt behandlad av en tränare, då hade du en väldigt stark röst i Galskoga omklädningsrum, är rätt övertygad om att det blir jobbigare, och därför har det blivit sådana här problem i Modo, att det är starka röster i omklädningsrummet som blivit satta åt sidan och fått hoppa ner i hierarkin. Det är min take på Modo, och det är det som jag tror har varit bekymret.
Jag förstår hur du resonerar. Jag har inte de ingångarna, och jag tycker det är ganska vettigt att inte sannolikt någon av oss vet exakt hur det ligger till. Men ditt spekulerande kring det kan jag bekräfta utifrån en tränares perspektiv, att vissa spelare är mer lätthanterliga än andra. Vissa har en större status. Sen kan man ju blanda in de här sociala kopplingarna som också sker i varje grupp, att det här är min bästa polare, hans sambo umgås med min sambo, han får inte spela när den här nya spelaren kommer in, då är hans fruga lite kinkig till min. Alltså det ibland låter det som en förskola för vuxna människor, och det är det. Och det är ju
på, men det är människor vi handlar om.
Ja, det är då på vilken arbetsplats som helst, så att det är tveklöst så att det är ju en av faktorerna när vi har pratat tidigare under säsongen, vad sker när man plockar in det här? Och jag vill inte låta som att jag, det var det jag sa, för det menar jag inte, du har ett annat resonemang i det här, men det här är ju en del av den komplexa frågan när du splittrar en grupp som kanske fungerar på ett bra sätt, och sen plockar du in någonting, så får det rubbningar sportsligt, konkret i det spelmässiga, men framförallt i gruppen. Och det, sen vet jag inte om det är något annorlunda i Modo än i någon annan eller så.
Nej, men det är såklart att det kommer rubbas dynamiken i gruppen. Det är självklart. Sen har vi varit inne tidigt också, att vilka spelare rubbas man, vilka tar man bort. Det är viktigt att kolla på de här typerna. Men det gäller också som spelare att liksom vara stark. Liksom, ja, men då ska jag bevisa. Någonting ska jag bevisa. Jag ska vara i det här laget, jag ska spela. Det gäller liksom, man, du är på elitnivå här, Hockeyallsvenskan. De ska gå upp. Modos mål är att gå upp. Där de vet att sen säsongstart, då kommer det bli konkurrens. Då måste man kunna ta den konkurrensen också. Så det är upp till spelarna också att liksom vara lite, ja, men lite, nu jäkla ska jag köra här istället.
Det sades ju från HV71s håll förra säsongen att det hade funnits en extrem tydlighet tidigt inför säsongen. När man trillade ur så sa man, nu kommer vi att bygga för att ta oss tillbaka med detsamma. Det kommer innebära en del konsekvenser för er som spelar här. Och det sägs, jag kan bara gå på grundat på vad någon spelare sa till mig, men också från ledningens håll, att man hade ju klargjort det där på ett extremt tydligt sätt. Det säger man ju också att Modo har gjort, och jag tror att det förekommer i många lag. Sen är det alltid en fråga om ledarskapet. Det finns bättre och sämre tränare, sportchefer och ledare i stort. Det finns likadant på spelarsidan. Så det som man kan summera det här med, det är ju att det är ju väldigt ofta så att ett framgångsrikt lag eller en grupp av människor är alltså det kännetecknas av gruppens totala liksom samlade styrka. Och det som jag tycker har blivit mycket intressant i mitt huvud de senare åren, även när jag var tränare aktiv, det var betydelsen av förmågan att ställa krav på varandra i gruppen. Och bara ska dra en kort parallell. När jag jobbade i Schweiz i 2 säsonger som ett exempel på en kultur som ser annorlunda ut mot det svenska, så fick jag jobba väldigt hårt med att få dem att vara kravställande gentemot varandra. Och som ett komiskt exempel på det så uttryckte jag mig vid upprepade tillfällen någonting i stil med att you have to punch each other in the face. Då menade jag verbalt, alltså att vi måste vara tuff. Om min backpartner sätter mig i skiten så måste jag våga ta honom. Om jag har en forward som inte backcheckar så ska jag fan ställa krav på honom. Och sen hamnade vi i någon resonerande tuff diskussion i gruppen, varpå den äldsta spelaren och tillika kapten sa att ja, men för då hade det varit någonting som skedde på en träning. Då sa han, men det är du som har sagt att vi ska slå varandra på käften. Och då fick jag säga, men jag menar ju inte fysiskt. Jag menar inte att vi ska klappa till någon, utan jag menar att man ska ställa krav. Och det här är ett stort ämne som inte vi kan prata så länge om. Men jag tror, för att koppla det, Lars, till vad du pratar om, så är jag helt övertygad om att vägen ut ur det här, förmod om det nu skulle vara som du säger och tänker, är ju att de starka krafterna i gruppen, när Karlin och Holmström och Sundell och Gradin lämnar omklädningsrummet, att de driver gruppen framåt. Det är ju det som du, Dagen, har varit del av, ett liksom omtalat kollektiv i Karlskoga som kanske inte riktigt lever så längre, och det var inte 5 år sedan, det var kanske 10-15 år sedan som den var stark, den mentaliteten. Men det har ju förändrats. Det har ju förändrats inte bara i Karlskoga.
Ja, det är väl självklart det kommer jag. Jag vet att bara att vi har ju alltid drivit gruppen framåt på ett sätt som du beskriver, Fredrik, att det är vi som sätter kraven. Ja, men tränaren behöver inte alltid gå in i omklädningsrummen när det ser dåligt ut. Det tar gruppen och då tar man åt sig på ett helt annat sätt. Tänk till exempel om Modo nu med Gini Sjö Karlsson, OP. De bara knyter näven, visar på träning om det här är ett problem. Nu, som sagt, vi vet ju såklart inte om det är det. Men att de knyter näven, visar att ja, vi ska göra något större här, vi ska gå upp. Då får man effekt på det. Då får man en jäkla effekt, och då visar man också att laget är större än jaget. Och det är viktigt att komma dit.
Jag menar inte med det här att liksom Modos fall, att Erik Inisjö Karlsson, OP och Folins fel. Det är inte så jag menar på det. Jag menar bara på att just de har så pass starka röster i det omklädningsrummet, vilket gör att om de inte är toppen i jämt så skiftas det så. Det var bara så jag menar. Att det är liksom inte deras fel att Modo har gått sämre.
Det är ju en självklarhet, alltså när man ser resultaten de senaste matcherna, att det har hänt mycket med att man tagit in de här spelarna. Det finns inget, alltså spelet har blivit sämre under perioden man tagit in. Men man har gjort det tidigt och nu tycker jag det ser bättre ut. Och man har ändrat spelet lite, man spelar mer slutspelshockey. Det är lite mer tuffare, det är lite hårdare. Man grisar ner sig lite för att ta vinsterna. Man har en solid defensiv som kommer att vara vägvinnande i ett slutspel.
För att ge ett konkret exempel, bara för att förtydliga lite grann det vi just pratade om nu, så fick jag till mig gällande ett SHL-lag, ett av topplagen där, som jag fick en story berättad om en nykomling eller en spelare som kom från Hockeyallsvenskan till det här SHL-laget, hade direkt när man började köra igång fysträningen halvfuskat eller varit lite slapp vid en av de första träningarna och blivit, höll jag på att säga, bokstavligt talat tagen i nackskinnet av en av de äldre, inte en av de äldsta, men som hade sagt att du, vi vet att du är en duktig hockeyspelare, vi kommer att vara en del tillsammans, vi kommer att dela omklädningsrum och vi ska göra det här ihop, men då måste du banne mig skruva upp din nivå lite till, det här är inte okej hos oss. Och att jag berättar det som ett exempel utan att nämna vilka det är, för det kan vi undvika, men den här spelaren som sa det till den här nya hade i sin tur blivit inskolad på samma sätt. Och det är ju den vackra sidan av gruppdynamik, av kravställande, av att någonstans leda någon annan vidare. Och det är det jag tror att man som både spelare och tränare och klubbledare vill ska ske. Och det tar tid. Och det gör också över tid att du blir ett framgångsrikt lag, att du skapar den där kulturen.
Det är väl det finaste kamratuppfostran du kan ha. Men apropå slå varandra på käften, jag spelade i Frankrike i Dijon, så sa Jarmo Tolvanen till oss innan matchen, stand up guys. Och så stod vi i en ring och sa, hit each other in the face. Och så alla tittar på honom, vad är det som händer? Hit each other in the face, han bara. Okej, okay, och så börjar folk titta på, the right guy, sa han bara. Och så fick vi stå, då stod jag bredvid en spelare. Och så lappade jag till honom i ansiktet. Och så började han lappa till mig, now we're ready for game, sa han. Så gick vi ut, och så vann vi.
Jarmo Tolvanen har tränat Leksand. Jag tror att det var 2000, då var jag en juniortränare, var 23 år gammal då. Då fick jag ett meddelande av honom framfört till mig att jag var välkommen hem till honom på kvällen på lite middag. Och jag var lite så här skrämd, han pratade knappt svenska. Så jag var hem dit på kvällen, Peter Ekrot, gamla legendariska spelaren, var assisterande, Jarmo Tolvanen och jag åt, vi åt salta pinnar och korv och track pira och satt där och jag kände mig väldigt obekväm, så att jag har en kväll med Jarmo Tolvanen.
Ja, han är underbar. Fan, en av de bättre tränare jag haft, måste jag säga. Han sa till mig också, apropå att han var så bra tränare, han sa till mig efter 10 matcher: Dagen, du kämpar för mycket, du backcheckar för mycket, ligg och fiska lite mer. Det gillar jag. Det var han, då släpper.
Ja, vad fan har du sagt till en spelare?
Nu tycker jag att vi går vidare när vi är nästan närmar oss halvtimmen här om Modo-matchen mot Södertälje. Jag tänker att vi ska prata lite grann om Björklöven då också, som ligger tvåa i det där toppracet. Och det lever ju minst sagt på fredag imorgon när ni lyssnar på det här, eller idag. Och det är noterbart att nu har ju Modo det fortfarande i egna händer. Björklöven möter Södertälje borta. Modo möter Karlskoga hemma. Men Björklöven stökade ju minst sagt av Västervik igår. Pooley 4 poäng. Weigel tillbaka i powerplay, såg riktigt vass ut igår. Pooley 4 poäng om jag inte sa det. Kilke också. Och Jakob Olofsson börjar producera. Jakob Olofsson har ju sett riktigt, riktigt bra ut offensivt den senaste tiden. Vad säger du om det, att Löven åker på hemmaplan och vinner starkt med 7-1?
Det säger väl inte så mycket om vart, det säger väl mer om vart Västervik är just nu, tycker jag. Sen att offensiven skiner i det här Björklöven. Jag tycker att Pulu och Kilke blir så mycket bättre när varje spelare i 5-mot-5 spelet också. Då syns de mer. Förut tycker jag Pulu och Kilke, de har gjort sina poäng. De kanske inte har bidrar med att få energi till lag i 5-mot-5 spelet, för det kanske inte har suttit riktigt. Weigel tillbaka in där, man ser det här leendet på Weigel också, han får njuta och spela hockey igen. Tycker den kedjan blir mycket, mycket bättre också. Sen när Weigel kommer tillbaka, då blir det också längre ner, konkurrens där nere, laget blir bättre, de får en bättre offensiv och de ser ju fruktansvärt bra ut i dagsläget.
Kan flika in där också att Jerry Fitzgerald klev av från matchen igår och man trodde att han var skadad, men jag såg i rapporter här på förmiddagen att han tränade i dag torsdag, så att det var ingen fara. Joel Mustonen stod över träning där, men ska tydligen inte vara någonting att han riskerar att missa spel utan vila bara från träning. Det innebär ju att Björklöven har egentligen alla att tillgå och bara ha en sån sak inför ett slutspel. Det är Oliver Johansson de saknar egentligen, och Jesper Lindgren då, som har varit skadad hela säsongen, men hans säsong är ju med all sannolikhet över. Men förutom det, full trupp. Det är ju ändå starkt att få tillbaka alla just i det att slutspel ska dra igång.
Det finns ju ingenting som är bättre än att komma ner eller in i omklädningsrummet inför ett slutspel när träningarna ska göras här kort och rappt och se den där bredden som man har byggt det för, såklart. Sen att det kommer att hända saker också genom ett slutspel är ju högst rimligt. Förhoppningsvis gäller ju alla lag och spelare att inte det är något allt för allvarliga saker, men att du har ju en hyfsat lång bänk, det finns kandidater, det finns spelare som kan vara redo. För Björklövens del så ser det ju väldigt ljust ut. Man har gjort en fantastisk push i tabellen också. Vi var inne på det när vi pratade om
8 raka segrar.
Ja. Så att de är redo i Umeå, det är ju ingen snack om saken.
En bara inflikning där, alltså att Jesper Lindgren säsong är över. Han har ju faktiskt tränat här nu senaste tiden, och jag läste på lokaltidningen där att han har ju varit med på ispassen i Rödrö och inte varit tacklingsbar. Men har ju tydligen börjat skjuta och göra lite skott- och passövningar och även försvarsövningar, vilket gör att det är väl så man börjar testa en axel efter en skada. Nu har jag haft en axelskada, men det kan vara värt bara att nämna i en nyhetsperspektiv.
Till ditt eget försvar, Lars, så sa ju du inte att det var över, så att det sannolikt var så, att det är mer ett korrekt
brasklapp. Ja.
Men det är väl jo, den typen av back
Marcus,
man skulle kunna
Marcus
få in.
Marcus Vela var tränare också, förmodar kan jag bara flika in. Mm. Nu, sorry.
Nej, men det är väl den backen man kanske kan sakna lite på backsidan. En typ, den typen av utpräglad offensiv. Sen tycker jag Kim Johansson och de här har varit bra när de har vikarierat för honom under hela säsongen. Och sen Rahimi, han dunkar in, han slog ju poäng i rekord i år. Så det
han
finns
målbäst i Björklövens backar.
Ja, han har gjort hur mycket assist som helst också.
Ja, nej, det är starkt. Vad tar vi med då? Västervik, nu är det ju klart att det blir Västervik mot Tingsryd i kvalet. Såg ni att Larry Pilot kliver in
äntligen
i båset lagom
till kvalet? Jag för att jag satte ner foten när vi pratade hyllningen av Larry, att det är dags han ska tillbaks. Men jag tänker väl att det är rimligt att Tingsryd gör någonting. Det handlar om att få in energi. Nu har vi ju haft några exempel i som HV71 som valde att byta tränare och det gick vägen, även om vi, för de som inte såg någon sändning här, det var mycket jobb förra veckan på mig, men det var någon av matcherna där vi hade Simon Brännström som är Hockeylabbets analytiker med oss.
För detta analytiker i HV71.
Exakt, och han la ju fram siffror som var anmärkningsvärda på att sen tränarbytet i HV71 så har man den kurvan neråt på väsentliga punkter var ögonfallande. Samtidigt som man har plockat mer poäng, vilket är ganska utmanande att bena ut vad det beror på. Men jag tror att en enkel faktor som är svår att leda i bevis är ju energinivån. Och jag tror att det är det Tingsryd syftar på, att när man har hamnat i det här läget nu där man vet att det är ett negativt kval som väntar, så kommer man behöva få tillbaka tron, känslan, hoppet, lusten, passionen. Och där tror jag att Larry Pilot med sin status i hästriket Tingsryds kommun så har han betydelse.
Bara för att förtydliga, du sa inte fel där, utan att alla siffror hade sagt att HV skulle vara sämre, men prestation och poängmässigt så har de gått bättre, det var det du sa.
Det är så jag säger, alla siffror underliggande, alla, jag ska inte säga att det är, men för det finns ju hundratals, men på alla väsentliga punkter, alla delar i spelet har blivit avsevärt sämre, men poängen har blivit fler.
Här får du bränsle på din kvarn att det går inte att vinna matcher i Sport Logic.
Nej, jag är väl måttligt upprörd över det där. Vi har ju andra kollegor som topplocket ryker på när vi pratar underliggande statistik. Och jag sa det inte av det skäl. Jag säger bara att det är, jag tycker att det är intressant och relevant att förstå att siffror är en sak och de har såklart betydelse. Men just att som Simon la fram i det, jag tror faktiskt att det är ett Hockeylabbet som kommer att sändas i fredag kväll. Det är torsdagen vi spelar in det. Så imorgon kväll tror jag att det är ett rykande färskt Hockeylabbet där jag gissar att de där siffrorna är med just för att det var lite spektakulärt.
Mm. Vad, är det, vad tycker Lasse du om Larry Pilot? Vad säger det Lasse Granqvist säger i sporthuset? Denna fotboll, fast nu är det denna hockey.
Där men, tror du Larry Pilot?
Jag tycker Larry Pilot alltid ska stå i Tingsryd båset. Han ska sitta där, han ska stå där, han ska vara i omklädningsrummet.
Han ska bo tre där, rum och kök där i hörnet.
Ja, men han har ju varit i föreningen hela den här säsongen och han vet vad de ska inte ändra de spelar. Jag tycker prestationerna över de senaste matcherna har varit bra, men den har inte funnits under 60 minuter. Larry tar dem in, de får in lite erfarenhet, de får in lugn i truppen och man kan få framförallt en erfarenhet med den typen av tränare som har varit med förr. Så det tycker jag är smart gjort av dem. Och Larry som sagt, underbar människa också.
Det skriver jag under på. Han kommer alltid med tuggummin som han verkar ha någon lurig sponsordeal med. Han kommer alltid att dela ut tuggummin inför matchen.
Det gjorde han till mig senast också. Jag tänkte, vad är det här? Någon så här från, var är han ifrån?
Inte från Michigan hållet Ludvig. Där. Jag, att både han och Mike Helberg är väl från typ samma plats här för mig. Nu kommer få påbackning om Mike om jag är fel ut här. För Mike är från Ann Arbor, Michigan. Och det är viktigt det där.
Alltså han kommer tuggummi. Jag är goa faktiskt. Jag hoppas vi får göra ting så mer så vi får sån här gummi.
Mm. Du, gårdagens huvudrollsinnehavare hittar vi dock på en plats och det var i Uppsala. Jag fick ett sms igår onsdag vid lunch där det förkunnades att Almtuna skulle testa en 07 som heter Filip Ekberg. Jag gick in och läste lite grann om honom och så en kompis som är sjukt intresserad av juniorhockey som följer det ruggigt nära. Som jag, han är verkligen slaviskt intresserad av juniorhockey. Han sa att det är en av Sveriges bästa 07-er. Han berättade också det att han stannar kvar och har skrivit alltså kontrakt med Almtuna att fortsätta spela där i juniorled trots att typ alla SHL-lag ville ha honom. Fredrik ska också berätta lite mer för han har scoutat lite extra om Filip inför den här podden. Men det som hände var alltså att han 15 år och 328 dagar ung gör sin första match i Hockeyallsvenska. Det här har ju ingen missat förutsättningar. Och gör alltså sitt första mål i sin första match. Inte nog med det. Pojkvasken gör fan i mig hattrick i sin första hockeyallsvenska match 15 år ung. Det är ju helt absurt.
Ja, det är ju jättefräckt och läckert på alla sätt. Och jag tycker det är lika härligt varje gång man ser generellt unga spelare. Vi har ju haft rekordmånga, tyckte jag såg någon rubrik på allsvenska debutanter, juniorer, som har gjort mål i sin första match. Både 6 stycken eller någonting, så har någon siffra på. Mm. Det i sig är ju lika kul varje gång. Men sen att man har den som är yngst av dem alla och gör inte bara 1 och inte 2 utan 3 mål, det är såklart, det blir ju en gigantisk nyhet. Och det, jag tycker att det är ganska fräckt. Vi har ju pratat om, vad hände där på skärmen för övrigt? Såg ni vad som, någon skickade upp några tummar? Är det Daggen som tummar upp här? Han lärt sig finessen.
Tryckte fel.
Ja, okej. Nej, men sen är det ju naturligtvis det som låt mig säga en sak och låta lite vuxen också, att när vi har sett många såna här genom åren, Daggen har spelat med dem, ja, nu sitter du och gäspar, Lars, men låt mig prata till punkt så ska du förstå att jag är förståndig. Och det är att vi ska hantera de här killarna med ett visst förstånd. Det är även den rapporten jag får från Jimmy Anderström, som jag har pratat med, assisterande tränare i Almtuna. För att det är en ganska skör balansgång. Vi är duktiga i media, om jag säger att jag sitter på den sidan, att bolla upp folk som inte är förberedda på en position som de inte riktigt vet vad den innebär. Det är inte alla unga spelare som omges av rätt rådgivare. En del kan ha familjesituationer som är trassliga, man kan ha agenter som är bra eller mindre bra, och det kan också göra att man hamnar i en väldigt pressad situation. Så att jag tror att man ska jubla och man ska tycka att det är häftigt, men man ska göra det med ett visst mått av förstånd. För att det är inte längre ifrån än en allvarlig knäskada, en sorg i familjen, psykisk ohälsa, från att det som en dag är vansinnigt hyllad blir till en vardag som är betungande, tuff och sorglig. Så att låt mig bara få vara den som petar in det perspektivet i det lite grann.
Jag håller med om det. Jag tyckte det var så otroligt fint att se när hans lagkamrater kom ut och omfamnade han. Det är så genuint fint att se när hans lagkompisar blev så sjukt glada för hans skull. Och det tyckte jag var ruggigt fint att se de här bilderna som kallades ut på Aftonbladet igår.
Tänk när han går i skolan idag.
Men han går inte i skolan idag. Låt mig berätta vad han gör idag. Han satt på bussen, har suttit sedan tidig morgon ända upp till Örnsköldsvik för att spela en viktig match för J20. Och det älskar jag att se, att man inte går från 3 mål igår till att vara kung på någon lokal pizzeria i någon förort till Uppsala. Utan han är inne i spel direkt med J20, och det tycker jag också är bra. Men låt mig bara, för att förtydliga bilden, vi pratade ju, Lars, om, kan vi få lite mer känsla? Jag pratade med Andersström i Almtuna som lät meddela, pratade om honom lite grann. Han pratade om hans exceptionella sinne för hockeyn. Det här att han kan bedöma och förstå vinklar och positioner på ett sätt som inte alla har. Det är någon slags gåva som man kan försöka hitta en benämning på. Han säger att han får vibbar, det såg han någon mer uttala sig av en ung Niklas Bäckström. Sen är inte det några jämförelser i övrigt. Det som jag gläds av och får till mig av Andersström var att han verkligen älskar hockey. De har ju snarare fått bromsa honom. Han skulle kunna vara på is 7-8 timmar om dagen för att han verkligen älskar det. Men han vänder också på det lite grann, på att utmaningen nu när man får ett sånt här genombrott som det blir, det är ju att fortsätta vara det här, den lekfulla spjuven på något sätt, som jag tyckte man såg i intervjuer igår. Jag tyckte det var befriande. Vi satt ju och log åt det, Lars, du och jag i studion, att det är otränad i media, det är från hjärtat, han visste inte vad han skulle göra av händerna. Jag tror han tog av och på handskar 26 gånger på den intervjun. Han svor lite grann och han har liksom det där barnsliga i sig på ett bra sätt, vilket man ska få vara när man inte ens är 16 år fyllda. Så att summerat är det en bekräftelse från Almtuna håll om skickligheten. Vi har sett idag folk som har uttalat sig också om hans nivå, så att visst är en spelare vi kan hoppas och tro på för framtiden, men lägg nu inte allt för stor börda på hans axlar.
Nej, jag tror att Fredrik är det, men det är såklart att det är coolt att han får göra hattrick i första matchen. Herregud. Sjukt coolt, alltså. Men jag tror på att ta det lugnt. Han är 15 år. Låt han spela alla steg. Låt han göra det. Någonstans så har han fått väldigt bra rådgivare att han är kvar. Undviker lite hets med att gå till SHL-lag. Det här hypen som är runt det. Var kvar i din miljö, den rätta miljön som du tror på. Och utvecklas i lugn takt.
Det tror jag också på. Men det som sticker ut med det här att han gör första målet och varför det blir lite häftigt att han gör första målet och blir yngst genom tiderna i svensk elithockey. Oliver Kylington är ju den som var yngst på SHL-nivå när han gjorde första målet. Den matchen kommenterar jag för övrigt. Det var lite roligt. När han gjorde det målet för Färjestad, eller om det var Linköping han var i, när de mötte Modo borta. Och de som finns på den här listan som han passerat och är yngre än i Hockeyallsvenskan, det är alltså fyra spelare som spelar i första lina i NHL som gjorde sitt första mål då. Han gjorde hattrick, den här killen. William Nylander, David Pastrnak, sen har du Mikael Backlund, Filip Forsberg som finns på den där listan, och även då Nils Höglander och Rasmus Andersson, och sen då Dalibor Dvorsky och några fler. Så att det är fina namn på den listan som han har varit yngre än han gjorde sitt första mål, men killen gjorde hattrick. Jag tycker också, som du säger Dagen, det är smart att stanna kvar i Almtuna, och en fjäder i hatten för Almtuna att man får behålla en sån här talang och visa det, att de har ju ett J20 superelitlag. De har en bra röd tråd Almtuna som man kan bygga vidare på.
Verkligen, det är starkt och det visar ju klass. Vi pratar Oskar Asplund också till exempel, som går väldigt bra, som också kommer genom egna leden. Och jag ville bara dra en slutsats av det där, att med väldigt få undantag så alla framgångsrika spelare som jag har träffat på genom mitt liv, unga som äldre, som jämnåriga, har ofta samma slutsats, att de har vandrat rätt väg. Att det går att hamna snett om du för tidigt lockas av att kanske gå till en SHL-klubb, för en väldigt blygsam roll, eller du åker över Atlanten och hamnar där trots att du kanske socialt inte är redo för det. Men de som blir bra, de har liksom på något sätt fått lite käftsmällar efter vägen. De har gått på lite minor, de har hittat rätt, de har blivit coachade på rätt sätt och de har själva tagit ansvar för sin resa. Och det är det som gör dem bra. Så att det intressant är ju hur som helst att följa Filip Ekbergs framtida karriär.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yeah.
Vi säger också att vi ska konstatera att vi har en duell om både tredje, fjärde och femte platsen i Hockeyallsvenskan. För Mora avslutade sista matchen 2 poäng före Södertälje som är 4. Och 2 poäng bakom det har vi Djurgården som heter Östersund borta. Vi vet att Södertälje, de har en tuff match. De möter Björklöven hemma i sista. Så även tredje, fjärde och femte platsen, där kan det bli skiftningar. Och för Djurgårdens del, en seger mot Östersund samtidigt som Södertälje har en tuff match, så spelar man med hemmaplansfördel i en kvartsfinal också. Bara det kan ju vara av vikt att få spela inför Hovet som kan vara fullsatt till en kvartsfinal. Så det känns ju som det är av vikt i sista omgången också.
Och att kanske Djurgården eller Södertälje kanske undviker varandra i kvartsfinal. För det är såklart att den matchen kommer bli hetare än om de skulle möta Mora eller Karlskoga. Det blir en helt annan match. Det kan leva ett helt annat liv. Så det är viktiga positioneringar här imorgon. Vi kommer verkligen ha koll på tabellen. Det är precis som Superlive. Vi får hela tiden uppdatera. FM om du vet vad det är, Fredrik.
FM.
Fredrik, vad är FFM? Vad är FFM?
Jo, det är en knapp på datorn, men om ni är så old school så ni tror att det är det man gör i tv-dagen, då är du snett ut. Här har vi
men
grafiker.
Vad betyder det när Dagen säger FFM?
Ja, men då är det väl uppdaterad, gissar jag. Men
oj, kolla han. Jag helt
tänker
otroligt.
Bara att jag gick en riktig skolgång sådär. Jag gick inte någon sån här datorprogram som ni har gått.
Nej, livets hårda skola kanske
det heter. Ja, det är den.
Nej, det blir ett race det där. Vi vet också att Östersund och Kristianstad, de avslutar säsongen imorgon. Sen kan de fätta in grejerna. Men Kristianstad klarar ändå kontraktet i sista matchen. Vi såg ju Mikael Gat var ju väldigt lättad. Och han sa ju också i intervju efter matchen igår dagen att han, det har varit en rejäl press. Att den har tärt på honom det här att ovissheten att veta om de skulle klara kontraktet.
Ja, men de har ju varit lite hypade i år, och det är väl, jag tycker ändå att med all rätt med det vad de har varit de tidigare säsongerna. Sen har de ju verkligen inte hittat rätt. Jag tycker att om man kollar på deras spel så finns det någonting bra, men det har verkligen saknats en spets i det här laget som verkligen kan trycka dit pucken och vara den här skillnaden. Det har inte funnits i Kristianstad, och därför ligger man där man gör.
Jag tror att det var så här att det som skedde efter förra säsongen som var orimligt bra i förhållande till deras förutsättningar var ju att förväntningarna ökade lite för mycket. Vi ska komma ihåg att Kristianstad är fortfarande en liten klubb med begränsade resurser och förutsättningar. Jag vet att vi var på plats ett gäng matcher förra året i Kristianstad och fick en del bra och nyttig information av Totte som är klubbchef slash massör slash allt i allo, en sån där all kraft som är galet viktig för en klubb som Kristianstad. När jag hörde om kostnadsbilden, det här faktum att de aldrig flyger, de åker buss kors och tvärs, slutspelet förra säsongen när de hade Modo i en kvartsfinal, så var det ju fram och tillbaka mellan Kristianstad och Örnsköldsvik i buss. Det var inte några lyxiga hotellnätter, det var inga flygningar. Så att jag tror helt enkelt att de rycktes med, så kan det bli, lite grann av förhoppningarna som fanns på Kristianstad inför det här året. Och vi har ju berört dem en del om deras sätt att spela på som har varit ganska kostsamt men ineffektivt. Och då pratar jag kostsamt i form av fysiskt. Man har jagat, man har pressat, man har skapat, men man har inte gjort mål. Så att de hamnade ju i det här läget, och jag tror att det var väldigt befriande för dem att klara av det nu med en omgång kvar. Dock ska jag tillägga en sak. Jag tror att det kan vara, det låter lite galet, men det kan vara rätt hälsosamt det här för Kristianstad för framtiden. Nu får de landa lite grann, de får en lite mer lågmäld framtoning per automatik nästa säsong. De får chansen att se över sitt bygge. Man levde förra säsongen på Transatlanter som var över sin förmåga någonstans och kanske över vad de betalade för. Nu får man landa lite grann, sortera in i truppen. Vad ska vi ha för trupp? Vad ska vi ha för spelidé? Hur ska det här gå ihop sig? För att jag tror inte att det är... För mig är inte Kristianstad någon som vi ska på förhand nu i mars början prata om att de ska vara topplag säsongen 23-24.
Jag tror att Kristianstads väg att gå är att bygga en organisation som blir starkare. De måste stärka upp det här för att få en bättre ekonomisk bild. De måste liksom börja jobba med spelartrupp. Visst, det måste man börja göra, men du måste sätta en organisation som blir starkare, som kan bygga lite muskler så man kan ta nästa steg.
Ja. Nej, men det är ju, du är ju rätt ute på att man behöver göra någonting i Kristianstad. Man behöver utveckla sin organisation naturligtvis, och du kanske kan förtydliga vad du menar med det. Men det är ju också en svårighet. Man har en ungdoms- och juniorsida som inte är i paritet med det som det blev förra säsongen i Kristianstad, när man plötsligt var i ett slutspel mot en SHL-plats. Så att det här är ju sånt som tar tid, och det här kanske också förtydligar lite grann den här klyftan som vi har i svensk hockey, där allsvenskan tycker jag den här säsongen har visat på den i full blom. Det vill säga, vi har ett gäng topplag med förutsättningar i form av arenor, juniorverksamhet och så vidare. Medan de mindre klubbarna får slita ohyggligt hårt för att ta rygg.
Men för att bli en lite större klubb så måste du kanske ta lite mer från avlagsverksamheten, lägga på juniorsidan, du måste lägga in på marknadssidan för att ta nästa steg. Då kan du också bidra, du kan komma in med mer muskler, du kan närma dig de större klubbarna. Men så länge du hela tiden jobbar på samma sätt, du har den här dåliga ekonomiska bilden som de har, du måste bygga en organisation som är stark. Det kommer ta tid, vi kanske får ta några år, men på sikt så kommer det bli bättre.
Men glöm inte att det är ju också så att Kristianstad är ju mer eller mindre nykomlingar. Vad är det, deras tredje säsong det här, va? Och jag tror att det gick överdrivet bra förra säsongen. Och det, hur märkligt det än låter, så kan det också vara ett bekymmer för en klubb att du rycks med av den där framgången och vill hålla jämnt skägg med andra klubbar.
Och det är ju svårt. Det tycker jag Östersund, om man ska kolla på en nykomling som kom in, jag tycker att de har gjort sunda val. Man har liksom hållit ner lite på den här hetsen som har varit. gjort det bra. Och de har ju verkligen charmat oss på ett sätt. Så det är såklart att det är stora steg att gå upp till Hockeyallsvenskan ekonomiskt och vad det kostar och vad man liksom måste trycka på spelare som ska vara helt sinanställda. Det går snabbt i den vardagen.
Det där tycker jag inte är bra övergång till att snacka lite grann Östersund som ju är klara då för nytt hockeyallsvenskt spel. Föra lite vibbar därifrån Östersund att nu ska det satsas liksom, att men nu vill man verkligen etablera sig. Och det ska ju också få ta sin tid. Men Östersund, bara för att summera det de har gjort den här säsongen med Anderbergs gärning, med Kalle Johanssons betydelse efter han kom tillbaka när han haft en del skadebekymmer, Isak Mantler, målvakten Kjell-Åke Andersson som är huvudtränare, som du säger Dagen, de har ju charmat, det var en charmant nykomling helt enkelt, och sen tycker jag uppfriskande att Jämtland har sin plats på hockeykartan på elitnivå också. Vad tycker ni om Östersund då och den första säsongen de gör i Hockeyallsvenskan?
Ja, berg- och dalbana.
Ja,
det har varit upp och ner hela säsongen, men då det som de charmar oss, men jag tycker också den här lilla kaxigheten de har haft. Liksom, vi har inte varit här och se och lära. Vi ska vara här, vi ska vara kvar i den här ligan. Går vi till slutspel så är det en bonus. Alltså, vi ska vara kvar. Jag tycker Trojas intog förra året. Då skulle man liksom mer tillbaka. Ja, men vi ska inte ta för oss. Vi ska verkligen se och lära i den här ligan. Det kommer ta tid. Östersund har gasat från början. Sen gick det upp och ner. Också hur man har hittat rätt i spelet under seriens gång. Imponerande.
Jag går emot dig lite där Dagen, utan att vi behöver kavla upp ärmarna och slåss. Men jag tycker ju inte att på så vis har inte Östersund, om jag ställer Östersund mot Troja, så tycker jag ändå att Östersund gjorde en satsning. Som var strategiskt bättre. Troja hade ju ett uttalande, vet jag, tidigt förra säsongen att vi är inte ett allsvenskt lag, men vi ska bli ett när man väl var igång, vilket man aldrig blev. Jag tycker att Östersund rekryterade spelare som vi har pratat, Anderberg, Fakt, Forslund, vissa har levererat mer än andra, men jag tror att det de har infört är, från att ha varit en långlivad hockeyettanklubb, så har man fått en vardag i Hockeyallsvenskan som har varit bra. Och det tycker jag att det har varit en nyckel för dem att någonstans hantera situationen. Jag tycker också att den där stöddigheten tycker inte jag att de har haft. Åtminstone inte när jag har pratat med Kjell-Åke vid ett par tillfällen, så tycker jag att de har istället pratat om att men vi vet att det här kommer att bli tufft. Vi vet att det här kommer att vara svårt. Vi vet att vi kommer få... Gissningsvis så tror jag att Östersund nästintill hade räknat med att få kvala sig kvar. Och jag tycker att jag har en, att vi kanske menar samma sak i grova drag, men jag tycker att det är det som har räddat Östersund, att de inte har betett sig på ett drygt eller stöddigt sätt. De har varit jävligt jordnära rent ut sagt, och de har accepterat förutsättningar och hanterat det på ett ruskigt bra sätt.
Jag säger inte att de sa att de skulle vinna ligan, men det tror jag gick in med förra året.
Jag sa heller så.
Nej, men jag menar bara Troja innan sången, så nästintill man kände att de kommer få kvala. Jag tycker Östersund ändå har haft lite så här, ja, men vi tar för oss, vi är här, ja, vi slår
säsong,
Djurgården
vad hade
hemma.
Du dem? Menar du att inte vi trodde att de skulle få kvala?
Självklart, jag hade dem det. Men jag gillar ändå att man pratar om att man kan hamna där uppe i slutspel. Man liksom inte här, som Troja sa, att vi, när säsongen är slut, då ska vi vara ett allsvenskt lag. Östersund, ja, visst sunda, men jag gillar ändå att man liksom tror på sig själva. Det gjorde inte Troja, och då har du förlorat innan säsongen börjar.
Men vi säger grattis till Östersund då.
Och bra för regionen.
Ja, det verkligen. Och Jämtland, där republiken omställde sig bakom. Det var en lite rolig... När jag flög upp till Norrland nu i morse så såg jag Östersund stod i kö där. Du vet, på morgonflyget när man ska igenom säkerhetskontrollen, då stod de... Det var 25 minuters kö och stod långt bak. Och så många stod och kollade på klockan om de ska hinna med sitt flyg som gick 8:10. Och jag passerade dem där vid 7-tiden. Och då såg de lite stressade ut om de skulle få sig igenom och hinna med sitt flyg. Då såg jag faktiskt stod där i kön. Jag slank igenom på min fast track och kollade lite grann på dem, så nej, nu får de stressa på här, får se hur det där går. Men fakt såg stressad ut i kön, ska jag säga. Det var vad jag såg.
Men där kan vi ändå konstatera att det är ett framsteg, för det är inte så många år sedan, jag minns en gång Boden när de var i Hockeyallsvenskan, och sen senare Asplöven som då använde flyget mycket, Stockholm till Luleå, där inte alla fick åka med alltid. Man hade inte råd att köpa 25 ordinarie biljetter, utan det fanns ett system då också där du hade såna här, vet, sista sekunden biljetter eller till och med för under en viss ålder. Så att det har man ju hört gott om stories om hur spelare från norrländska lag har packat trunkarna och legat på dem på Arlanda i väntan på att få ta första morgonflyget. Och då var det en tydlig prioritering åldersmässigt, statusmässigt, vilka som fick komma hem, de som hade familjer eller jobb, de skulle hem, de andra fick helt enkelt vänta på nästa flyg.
Så det ska vara. Vi har en grej vi ska, har tagit ut som vi ska summera lite grundserien här, men innan det så tycker jag att vi ska gå utanför poddens ramar. Vi tänker utanför boxen. För de som lyssnar på det här är hockeyintresserade, och det har ju varit ett sällan skådat drama den här veckan. Brynäs förlust mot Timrå borta. HV vann 3-0 mot Skellefteå hemmaplan i tisdags och säkrade SHL-spel nästa säsong. Nu väntar alltså ett kval mellan Brynäs och Malmö inför då att vi vet att ett av de lagen spelar i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Vad tänker ni om det, att det blev Brynäs och Malmö, att HV, som du sa Fredrik, ryckte upp sig sen Johan Lindbom tog över rodret?
Det är ju... Jag jobbade i lördags i SHL-studion och då hade vi ett paket inför den matchen på kvällen som var Brynäs mot HV71, som möttes då så sent som för två säsonger sedan i det negativa kvalet, där man hade lite matchbilder, sekvenser, måltacklingar, och sen rundades det av med intervjun med Stefan Liljeslund som då var tränare i HV71. Och jag fick en flashback till det tillfället, jag som säkert väldigt många andra såg det där. Och jag, det enda jag fick, då är inte vi i bild då i studion när det här visas, och så hör jag liksom i örat att det är 20 sekunder kvar av det där repet och så ska vi gå i sändning. Och jag fick verkligen fokusera på att inte sitta med tårar i ögonen när vi kom tillbaks, för att jag känner så starkt för de där situationerna, för det där är ju det som har skett med den här förändringen. Det är klart att det har varit sorg och bedrövelse tidigare i en kvalserie och så vidare, men det här är så utmanande för så många människor, för klubbarna, för personal i klubben, för supportrarna, som jag inte tror att vi vanliga förstår förrän man står inför det där. Så att det som kommer att ske mellan Malmö och Brynäs är ohyggligt tufft. Sen finns det en sportslig knorr naturligtvis i att det är häftigt att se vilka som klarar av att hantera det där under press och så vidare. Men vi vet att ett av de lagen kommer att åka ur, och vi vet också vad det kommer att innebära.
Mm. Ja, det är en tuff situation. Brynäs har varit där. De vet också, man ser på de här ledande spelarna hur mycket liksom det tynger de senast de var där, och man märker på intervjuer nu också att det är ingen rolig sits som hamnar i, men man har hamnat där på grund av att man inte har träffat rätt i spelet. Och Brynäs sticker verkligen ut med att man med träna mannen har inte fått spelet att funka. Malmö har varit där länge nu. Tycker man ser bättre ut, man ser kompaktare ut. Man har liksom varit färdiga med tänket att man kommer hamna där ganska länge nu, och då kan man också på ett helt annat sätt mentalt gå in i de här bästa sju matcherna som jag tror kommer bli fördel Malmö.
Jag såg ju Malmö, jag var nere i Malmö i tisdags och kommenterade Malmö mot Leksand, ett Malmö som vann med 4-1 mot Leksand, ett Leksand som för övrigt var fullständigt bedrövliga. Alltså det var, jag förstår inte att Leksand har varit topplag som de spelar, för det, jag tror att KB 65 hade skapat klara målchanser på Leksand i alla byten i den där matchen. Det var som att alla slutade spela hockey på egen sida, mittlinjen på något sätt. Malmö dock med mängder av juniorer med sig till den där matchen spelar ju otroligt starkt och har fått till ett försvarsspel som ju ser riktigt bra ut. Och det kanske hänger ihop då med att de fick Leksand att se sämre ut såklart. Men Malmö alltså vunnit nu 5 raka matcher. Fått bygga upp ett självförtroende i truppen. De har fått Kim Rostad att börja se bättre ut efter att han kom in. De har Anton Wahlberg med ung frenesi och liksom med världen framför sina fötter i första kedjan. De har Marcus Sylvegård som har träffat formen. De har fått bättre målvaktsspel på Adam Werner. Malmö, jag fick upplevelsen av att Malmö är på en ganska bra plats inför det där kvalet.
Det enda vi vet är att vi inte vet, bara går för vår egen skull tillbaka till ett år när det var Timrå mot Djurgården, där jag tror att väldigt många, en överväldigande majoritet, trodde på Djurgården på förhand grundat på det man hade sett under serien. Och precis som vi pratar slutspel
så blir det också andra faktorer som sker naturligtvis i ett negativt kvalspel. Men jag tycker ni är rätt ute där i att Malmö har också visat prov på någonting här på slutet. De har förstått det tidigare att det skulle landa i det här och att man kommer få spela. Sen är frågan om Brynäs kan få ihop det. Man har ändå skickligheten i sitt material. Det har funnits stunder och perioder på Brynäs under säsongen också där jag tycker att de har presterat bra mycket bättre än så här. Och då är det ju den här mentala aspekten som är så intressant just nu som kommer att kicka in. Och det är ju som du säger också, Dagen, det ska man ju vara noga med bara för sakens skull så att inte någon tror att jag sitter och försvarar att man inte skulle åka ur. Det handlar inte alls om det. Det tycker jag självklart att man ska göra. Men det gäller ju samma för Tingsryd och Västervik också, även om inte det är lika mycket pengar på spel där på samma sätt. Så att det här, det finns andra delar i det, men att det är så svensk idrott ser ut och ska se ut, att man kommer inte undan om man inte presterar tillräckligt bra. Men jag tror man ska ha en viss förståelse för att det är ett helvete rent ut sagt för många inblandade.
Sen har vi ju en tendens att prata om det negativa kvalet. Jag tycker att när de här matcherna kom in så har det varit ganska lite intresse. Jag tycker vi ska prata om den här toppstriden. Nu sitter jag i Växjö, Lakers. Man kan ju ta seriesegern ikväll. Skellefteå ser bra ut. SM-slutspelet kommer ju också bli. Vi pratar om att de är topp 6 i Hockeysvenskan igen. Men alltså SHL är...
Får jag bara fråga vad du menar med att det var ett litet intresse? Vad menar du? Att vi eller att...
Nej, men vi pratar mycket om att det negativa kvalet innan man går in i negativa. Sen under kvalet tycker jag att det är typen av intresset svala lite. Säger jag svala. Men ni förstår vad jag menar. Att det, är liksom, det blir inte lika stort intresse när matcherna är igång. Däremot pratar man om det här kvalet väldigt, väldigt länge. Men när det är väl igång tycker jag att intresset har dalat väldigt mycket under den här...
Det blir ju väldigt dålig hockey för att det är så mycket ångest inblandat.
Mm.
Jag har rakt motsatt bild där. Vad intressant.
Mm.
Hur går det med kopplingarna i hjärnan, Fredrik? Du får ju säga någonting. Det är en podcast. Du kan inte bara sitta och kolla på skärmen.
Nej, men jag svarade. Jag har rakt motsatt bild.
Ja, då får du göra argumentera för varför.
Nej, men varför, jag tror att varför ska argumentera om det. Alltså jag menar jag bara att jag, så ser inte jag det, men det är kanske olika vad man kanske också, där ska man nog lägga in en faktor, kanske olika var man befinner sig någonstans. Om man säger, jag bor i Leksand. Det är ingen hemlighet att Leksand under 20 års tid har varit inblandad i kval. Jag vet att det har varit ett extremt fokus. Och jag uppfattar nog också, jag har inte koll på tittarsiffror och så, men jag gissar att det är ett, och det i sig kan man ju ha en åsikt om varför vi bryr oss om det negativa. Men jag tror att när det blir så mycket känslor inblandade så tilltalar det hockeypubliken när det står så mycket på spel.
Det tror jag med, men jag tycker att spelet inte tilltalar när det blir de som är. Och då tror jag att man tappar många som inte vill se den hockeyn.
Ja, vi är helt överens om att vi inte är överens på den punkten, men vi kan ju konstatera att det är ju Johan Hemlin var intervjuad, såg jag, av Sanny Lindström i matchen HV-Skellefteå i egenskap av sportchef i SHL och fick just den frågan, och han pratade ju också om att det är klart att vi ska titta mer på det ljusa och det vackra, men jag tror att det är det som gör svensk idrott så intressant och att vi fortfarande har den här öppenheten mellan ligorna och möjligheten att ta sig upp och ner, och då blir det ju såklart ett moment som också det är sämre hockey tveklöst, och det vore väl själva fan om det var bästa hockeyn, för då hade vi en upp och nervänd tabell, men det är en del av vårt DNA tror jag att känna ångest med andra.
Ja, det är väl empatikortet man drar in där. Man vet hur jävligt det är för folk som befinner sig i den där situationen. Det är bara intressant bara som du nämner om Växjö där, Dagen. Växjö alltså 0-1 mot Linköping, vänder på någon minut, så vänder de det till seger. Medan Skellefteå då 5 senaste matcherna har gjort 2 mål på 5 matcher, och det har ju kostat dem grundseriesegern med all största sannolikhet. Nu vet vi svaret när folk lyssnar på det här, så det kan ju bli det annorlunda. Växjö leder med 3 poängsmarginal, men det är ju ganska stor skickning där. Jag tänker att vi därmed ska gå vidare till våran punkt som vi har inför den här podden. Och det är den att vi har plockat ut 3 grejer som vi verkligen kommer att minnas från den här säsongen. Det kan vara spelare, det kan vara lag, det kan vara händelser. Och Vi kan väl börja med det. Dagen, vill du börja då med en av dina punkter som du har, som du kommer att ha som starkaste minne från den här grundserien 2022-2023?
Ja, men vi har tagit ut en spelare, Linus Widell har vi pratat mycket om. Jag tycker han har bedrivit en egen cirkus där ute. Jag tycker han har drivit det här Södertälje på helt egen hand. Har under stora perioder spelat med utländska spelare som inte har varit tillräckligt bra. Han har liksom drivit dem, både kedja men också laget framåt. Seriens bästa spelare, helt klart.
Det är väl inget, det är bara att stryka under där. Och sen har det dessutom blivit rubriker efter det här matchen mot Djurgården när han inte spelade och allting med det. Så det är klart, det har ju också adderat till mystiken kring Linus Widell. Nu är skadan inför slutspelet här som dessvärre ser ut att stoppa honom för spelare vidare under säsongen. Men Linus Widell, MVP den här säsongen i mina ögon också, så det stryker bara under.
Jag gillar också Widell skarpt. Jag tycker att han har överraskat. Jag hade förväntningar på honom, men jag tycker att han har överträffat dem. Så då tar jag vid med nästa namn, för det är min konkurrerande kandidat till en MVP. Inte för att jag säger att det nödvändigtvis är så, men han är definitivt i mina tankar. Och det är Marcus Kryger i Djurgården. Jag tycker att det är dels det faktum att det kommer in en så pass meriterad spelare i Hockeyallsvenskan som inte är på dekis, tyckte jag var liksom intressant på förhand. Och sen tycker jag, grundat på en väldigt tuff höst för Djurgårdens sida, att han bibehöll kvalitet. Och jag blir så fascinerad av spelare som vi ser på nära håll som bidrar så mycket mer än det som är i ögonfallande. Det är inte poäng och mål nödvändigtvis, utan hans sätt att spela i prekära, tuffa lägen under matcher, numerära underlägen, sättet han, jag tycker också han beter sig med klass. Jag tycker att han för sig på ett sätt som gör mig förtjust, och jag tänker som tränare så hade jag älskat att ha den typen av spelare i ett lag som du kan lita så 100% på i tekningar, i numerära underlägen, sättet han coachar vidare, och också tycker jag avslutningsvis hur han har skött sig utåt. Det är inte den mest talföra alltid. Det är inte den som alltid står och skojar och skämtar. Men jag tycker han ställer upp i tuffa lägen. Jag har sett att han har fått skit i några bortamatcher. Det står arga fans och skriker honom rätt i ansiktet. Han bara går förbi rakryggad. Så att jag tycker att han har visat klass. Och jag säger, i ett slutspel, om Djurgården lyfter ett snäpp ytterligare och Kryger kan bibehålla sin status där, så kommer han vara ofantligt viktig.
Jag gillar blicken. Jag gillar blicken i hans, alltså sätt när han går ut på isen. Det brinner till. Det är på riktigt. Han vill vinna alla sina kamper. Det är någonting som jag imponeras över när man kommer tillbaka från NHL och har det drivet. Och det kommer också, det smittar av sig som spelare när man har en kapten som liksom har just den här vinnarskallen. Det imponeras över.
Han är väl, om man ska googla lagkapten, så är väl det som sticker ut. Att han har verkligen gått längst fram och lett Djurgården i både med- och motgång. Och det tycker jag högaktar honom, att han har verkligen skött det där utomordentligt bra. Sen har han ju varit kolossalt bra hela säsongen också. Han har ju i princip inte haft några riktiga svackor den här säsongen. Och det understryker ju också hans vikt i det här. Han har ju spelat lite mer frekvent än Linus Widell under säsongen. Men det är ju utan tvekan de två spelarna som har betytt mest för sitt lag, skulle jag säga. Kanske tillsammans med Filip Larsson, målvakten i Kristianstad under stunder, och Viktor Andrén i Almtuna och någon till. Men jag tycker att av utespelare så är det de som sticker ut för mig.
Jag kan bara tillägga också, jag tycker att det är dessutom en väldigt utsatt situation. Jag gillar Filip Larsson skarpt, men att vara målvakt i Kristianstad med deras förutsättningar och omständigheter går inte för mig att jämföra med att vara ledande spelare i Djurgården som har trillat ur och som ska ta sig tillbaka. Så det finns liksom ytterligare faktorer. Och en sista grej som jag reagerar på Kryger, som jag sett när vi står mellan båsen, är hans sätt att bete sig mot lagkamrater, både i kravställan på det som inte funkar, men också den där klappen på ryggen, den där kärleken man visar till de här unga spelarna, att man på något sätt tar dem i hand och leder dem in i rätt situationer. Det betyder så vansinnigt mycket för ett lag.
Ja, då följer jag vidare på en, jag har också två spelare och ett lag på min lista. En spelare som jag tycker att vi har pratat för lite om faktiskt, det är ju Ivarsson i Södertälje. Jag tycker att han har varit den bästa defensiva backen den här säsongen, och när man pratar om backar så är det lätt att vi pratar om Bernhardt som gör väldigt mycket poäng, eller Pontus Nässén eller Brickley som det var tidigare under säsongen, men jag tycker att bästa backen den här säsongen har varit Johan Ivarsson i Södertälje. Jag tycker att han har varit fenomenal hela säsongen och stått för det som har blivit Södertäljes DNA den här säsongen, nämligen det starka försvarsspelet. Jag tror att han kommer bli kolossalt viktig för Södertälje oavsett vilka de möter i kvartsfinalen. Det ser ut att kunna bli Djurgården, ni vet svaret när ni hör det här. Men Johan Ivarsson, han har varit så löjligt bra för Södertälje.
Otroligt, otroligt i defensiv. Jag gillar aggressiviteten varje match. Han har dominerat den här defensiven och varit tillsammans med Albin Karlsson tycker jag, och Lang och de här typen av backarna som har i Södertälje har varit, varför Södertälje är där de är idag, varför man har vänt från den här katastrofsäsongen förra året. Det är solid defensiv.
Till vårt försvar ska jag väl säga att vi har absolut pratat om honom. Och jag tycker
absolut.
Du är rätt ute som har honom på listan, för han har varit väldigt bra. Och jag vet att vi har haft specifika rit på honom i några studier sen när vi har pratat om honom i podden. Och för mig personifierar han Södertäljes framgångar den här säsongen med det enkla, med det rejäla och med det konsekventa.
Och det här har ju du en liknande person eller en liknande spelstil på din lista, Dagen.
Stora stycken. Daniel Rahimi. Men det är ju inte för att han är en av de bästa defensiva backarna i den här ligan. Återigen den här säsongen bidrar. Men det är ju den offensiven som sticker ut i år. Poäng, rekord i Hockeyallsvenskan i den här gamle mannens kropp. Leder alltså skytteligan på 6 mål för backarna i Björklöven. Bidrar offensivt också just nu, och det är väl kanske inte så svårt, säger ni, med Kilka de är framför sig. Nej, men någonstans, han gör mål, han bidrar, men det är från den här defensiven som är så stor och stark framför mål, men också sätta stopp i spelet, som jag är imponeras över.
Det som talar emot det faktum att han skulle vara offensivt är att han har ett ansiktsuttryck varje gång han gör mål. Nu, vad är det 6 gånger han har gjort, så att det är inte Kilke och Poli nivå på det, men som att han är förvånad själv. Och det tror jag, snacka om att vara inknuffad i ett fack, och det beror helt enkelt på vad han har gjort över lång tid, så är det ju inte kanske det som kännetecknar honom, men jag tycker också att det alltid är charmant när spelare som är kända för en sak gör någonting annat. Det är lite uppfriskande tycker jag.
21 poäng i år.
Ja, det är imponerande faktiskt.
Det är riktigt
faktiskt. Det är ruskigt imponerande. Jag hoppar vidare där, och Fredrik, så får du ta efter. Men jag har ju även med, alltså, favoritspelare, det är ju inget att sticka under stolen med, om att Pavel Bure var min största idol när jag var liten. Nummer 10 och The Russian Rocket, fan. Allting med det där. Jag tycker att det var så otroligt häftigt och fick mig intresserad av hockey vid unga år. Och jag vidhåller ju att hockeyallsvenska svar på Pavel Bure är Anton Heikkinen. Jag tycker att Anton Heikkinen har varit chockerande bra nästan den här säsongen. Han har tagit det här steget via Kristianstad, Södertälje. Det har funnits en talang där, det har funnits det Kademikitinac också, som har tagit steg lik väl med honom i den duon. Men jag tycker att Anton Heikkinen har varit ruskigt bra, och jag ska bli ruggigt förvånad om det inte är SHL-lag som är och rycker i Anton Heikkinen till nästa säsong. Han tycker jag har varit, ja, men även om Persson och Ljunggren kom igång här i november eller något sånt där, så tycker jag ändå att Heikkinen och Mikitinac har varit de bästa i Mora sett över hela säsongen. Jag tycker att de i princip aldrig är dåliga. Och dessutom det här är drivet i skridskoåkningen. Det är en power forward, men ändå med finess och skills. Nej, jag tycker att han är ruggigt bra.
Jag har ju också en förkärlek till Pavel Bure. Skottet i skäret, precis som Heikkinen har. Vet du vem min tvåa är på listan över favoritspelare?
Fedorov.
Som kanske exakt. Och där har du ju, där har du Micke Tinas, de spelar ju tillsammans. Sergej Fedorov, vita Nike-skridskorna.
Nu kan det bli risk för vattenskada i Mora om de skallarna exploderar efter det här.
Jag ska se när Alexej Kovalev i Axel Sundberg där också.
Jag tycker på Heikkinen också att det är alltid de är bra, de här exemplen på en spelare som byter från en ganska blek tillvaro i Södertälje, kommer in i Mora, får ett litet lyft, uppenbarligen svarat på coachning, på träningsnivå, på hela sin egna satsning. Jag blir lika glad varje gång spelare, när poletten trillar ner och när de levererar. Och jag tycker de har ju skapat en situation där han har varit gynnad av det. Så att Heikkinen är absolut ett utropstecken den här säsongen. Mitt andra namn på listan var Mikkel Ågård, Modos dansk. Och den huvudsakliga anledningen till att han är där kommer snart. Han har ju gjort sina poäng, han levererar i en stjärntät miljö där han, precis som de andra bra spelarna, på något sätt har fått en konkurrenssituation. Men jag kan känna flera saker. En är att han har tagit den kampen. Han har på något sätt fortsatt att bevisa och leverera, även om det har varit vetskapen att om inte jag gör det här nu i PP, om inte jag gör det här, han har ju bäst siffror eller hade då när vi plockade upp honom lite extra i 5-5, så kommer någon annan att ta min plats. Men det huvudskälet till att jag har honom där är hans känsloregister. Jag tycker att för mig är idrott generellt och hockey i synnerhet en sport som där känslor ska finnas med, där du ska kunna vara förbannad och irriterad, du ska spela tufft och fysiskt, du ska vara på gränsen, men du ska också kunna visa med hela ditt kroppsspråk och ditt ansikte att du älskar det här. Och han är en av de gladaste målskyttarna, han har någon karisma som man kan tycka är betydelselös i huruvida du är bra eller inte, men det är inte så. Det finns en attraktionskraft för hockeyn som sport och för Modo som lag med spelare som har den auran kring sig, och det tycker jag är bra, och det kännetecknar Mikkel Ågård, och det är en profil i ordets rätta mening.
Kan bolla med. Jag gillar också det, om vi pratar Videls styrkor, att skapa saker på egen hand. Det är ju precis det Mikkel Ågård kan göra också. Men jag går in på ett lag, Östersund. Vi har varit inne på dem, charmtrollen där uppifrån. De har ju verkligen levererat berg- och dalbana som sagt hela säsongen. Men kul att se en nykomling som klarar sig kvar och verkligen tar för sig den här ligan. Och fått det imponeras över Östersund att börja bra, gick ner och man hittar verkligen rätt under säsongen, någonstans hittar den stabilitet som gör att man stannar kvar också i Hockeyallsvenskan, som jag imponeras över. Det är svårt som nykomling att hitta en kontinuitet, men det är också svårt att hitta rätt efter man har kanske kommit ner de här djupa dalarna, och det har man haft gjort med ett starkt ledarskap som har kommit in med Kjell-Åke, som har verkligen varit om Östersund är charmtrollet, så är han stora charmknutten som står längst fram där.
Och vi har pratat ganska mycket om Östersund, så jag tänker att jag inte tar vidare någon mer, utan då, mitt lag som sticker ut, och det här är ju då någon sorts minne av säsongen om man ska summera det här. Men det har ju varit intressant från sidan att följa Västerås kamp för nytt kontrakt, får man ju nästan säga. Västerås har ju gått igenom alla stormar och oväder. Det Stockholm blev drabbad av tisdag och onsdag, det är ingenting jämfört med det som Västerås har dragits med, de stormvindarna som har varit där. Nu tycker jag att man har fått ihop det här bra till det kommande åttondelsfinalspelet som kommer nu i helgen. Man har lyft spelet ordentligt. Man har fått in de här Dover Nilsson och Simon Robertson som jag tycker har adderat någonting. Jag tycker flera felspelare ser bättre ut. Anton Svensson börjar göra mer poäng. Jag tycker att Johan Gustafsson har blivit bättre. Så det är klart att Västerås, det har stormat mycket där med, och det kommer man såklart minnas nästa säsong, för vi minns ju hur Södertälje var i fjol. De klarade sig med en hårsmån kvar i Hockeyallsvenskan. Nu Västerås redde ut i tid och kommer ju nu att spela slutspel. Men Västerås sticker ju ut den här säsongen och har ju dragit flest rubriker till sig, skulle jag säga, under hela den här säsongen.
Jag håller ju Västerås som en uppfriskande del av Hockeyallsvenskan. Jag vet att vi har gått hårt åt dem, men det har inte varit orättvist och det har inte varit orättfärdigat, utan man har ju haft en hög ambition, man har inte lyckats, och det har ju varit saker som har skett under säsongen. Men den klubb som aldrig har haft det så ska kasta den första stenen, så att jag är inte mer långsint än så. Jag tycker också att de har repat mod här på slutet, och de kan säkert gå in i en åttondel och spöka lite grann, men någonstans så behöver de göra ett omtag. De behöver tänka om, de behöver tänka rätt, och de behöver på något sätt starta om för att det här ska bli bra.
Du har också ett lag, Fredrik.
Ja, men det har jag. Sist ut av våra omtalade lag, Mora. Och jag ska säga att Mora har vi pratat mycket om, deras framgångar och att man går in i ett slutspel nu som ett lag som kan utmana och tävla. Men jag tänkte ett steg till, och det är om man tittar lite framåt kommande säsong. Vi vet om att det blir ett tränarskifte i Mora. Johan Hedberg lämnar. Men det är också den här otacksamma delen att när man gör en bra säsong, skulle Mora inte ta klivet upp i SHL, så kommer man att hamna i en duktig utmaning. Nu har Mora skapat ett ganska gott rykte, som jag hör och märker av runt om i Hockeysverige, att man har skapat en miljö där spelarna vill vara. Du får träna bra, du får förtroende, man har spelat en hockey som har varit utvecklande. Men likförbaskat så riskerar man att tappa spelare, och börjar man titta på de här namnen som ni har droppat. Jag bara tar poängligan uppifrån och ner som det ser ut i detta nu för att få ett perspektiv på det. Johan Persson, Daniel Ljunggren, Anton Heikkinen, Kalle Mikitinak, Axel Sundberg, Olle Strandell. Vi har Måns Karlsson, vi har Fabian Ilestedt en bit ner. Det där är spelare som är aktuella i resonemang för ett helt gäng SHL-klubbar. Och det finns ytterligare några yngre spelare, en sån som Myrenberg som har en potential till exempel. Det här
ägs av Linköping också.
Förlåt?
Han ägs ju av Linköping dessutom.
Och med det sagt så menar jag att vi ska inte få en, liksom en trist avslutning på de här snacken. För det är en hyllning i sig. Men att det som är priset du får betala när du är bra. Så ser det ut i näringskedjan. Så ser det ut i verkligheten. Är ju att du tappar folk. Kul för de spelarna som får den chansen. Men som klubb är det lite tröstlöst. När du bygger upp någonting. Och sen äts du upp av de här större drakarna. Och så får du starta om. Så ser verkligheten ut. Jag vet det. Men det är ändå någonting som är värt att belysa.
Det har många fått lära sig. Modo lärde sig det efter säsongen 19-20 när de blev av med var 17 spelare eller något sånt där. Och de tappade ju spelare till Oskarshamn då, som ju räddade sig kvar tack vare att säsongen blev inställd. Till viss del ska vi säga. Bara för att flika in det, jag läste idag att Anton Gradin, Mora är intresserad av Anton Gradin. Det tänker jag skulle vara en väldigt smart rekrytering att gå på en sån spelare som etablerar sig som målskytt i den här ligan. Ta nästa steg i ett lag högre upp i tabellen. Så det tycker jag var smart av både Anton Gradin och Mora om det finns något i det.
Jag vet att jag tänkte på Anton Gradin häromdagen när vi såg att han fortsatte göra mål, att han är ett sånt exempel för mig som kommer lite okänd in i svensk hockey, varit i Swiss League, kommer in, gör ju brak succé sett till vad han har levererat. Men han, hoppas han känner någon sportchef eller någon som jobbar i branschen. Hans pappa är ju Henrik Gradin, det var ett skämt. Men jag menar i form av kloka råd. Inte att Modo skulle signa honom, utan att den typen av spelare som någonstans slår igenom boom under en säsong. För valet är det så viktigt så att inte du får en för dålig situation eller position eller status i ett annat lag. Det är så oerhört viktigt för din karriär att du får fortsätta spela mycket och vara viktig.
Det är väl bara att kolla på hans kedjekamrater Felix Olsson och Jonathan Harjo, som kanske tog en större roll i Södertälje och kom dit lite för snabbt, kommer tillbaka till Tingsryd och nu leverera i den rätta miljön där man kanske är mer bekväm.
Plus att i det fallet så är det också att du går till ett lag som har en värsta tänkbara säsong. Så även om de i sig höll, utan att jag är med i deras vardag och kan svara på den frågan, men så är du i en miljö som är liksom nermöglad, så blir du drabbad av det. Så att det är ju konkreta bra exempel på när det kan gå fel.
Och jag har varit med om det innan. Vi hade succéssäsongen med Kaskoga, vi gick till kvar mot Rögle. Hade vi Henrik Larsson, vi hade Theodor Lennström. Theodor Lennström går till Färjestad, som går väldigt bra. Henrik Larsson går till Brynäs. Theodor får en positiv utveckling i SHL. Henrik Larsson får kanske lite negativ, där laget går tungt, där inte han kanske får spela sig in på samma sätt, för man måste hela tiden ta poäng. I Färjestad, Theodor fick chansen, man vann matcher, man får spela mer, får mer förtroende.
Och det där är ju jätteintressant, för det är ju helt rätt. Sen har du ju den andra tesen, hellre stjärna i ett bondgäng än bonde i ett stjärngäng. Det vill säga, då får du en omvänd knorr på det. Att är det bra att gå till en stor klubb för en spelare från en liten klubb där du får en blygsam roll? Alltså det där är ju olika teser, och när det är därför det finns inget givet svar på den här vägen du ska gå.
Nej, det där är den konstanta frågan. Nu börjar jag snart måste avvika för att göra mitt jobb ikväll. Jag hade tänkt att vi skulle prata om Hockeyettan och hur de tar sig upp emot Hockeyallsvenskan och det kvalet. Men jag tänker att det får vi ta nästa vecka när de har kommit ännu längre där. Som summering på den här podden så måste jag ta tillfället i akt. Jag är ju beväpnad med kniv här och skickar den rätt i ryggen ner i Småland. För Fredrik, noterar du att det var jävligt tyst i våran sms-tråd i söndag kväll, Daggen? Varför var det det? Kan du förklara varför det var så jäkla tyst i söndagskväll? När Manchester United möter Liverpool. Då var det jävligt tyst från dig.
Jag var ju faktiskt tystast av alla, för jag kan inte bry mig mindre. Dock, jag vet inte om jag har sagt det här förut, jag håller ju på Arsenal. Och de går väl bra?
Ja, de går
bra.
Ja, men det här är ju typiskt Liverpool. De bara vaknade i lida, var tyst hela säsongen. Helt plötsligt får jag... Jamie Carragher sitter med en 7-up i sändning och det är lapp och lucka. Kom ner på jorden, Liverpool, för fan.
Hur jävla vackert var inte det att ha satt med en 7-up när de har vunnit med 7-0? Det är ju så jävligt roligt.
Jag stängde av telefon. Dels så sitter Harald Lykten och skriver 2-0 nu, 3-0 nu, 4-0. Ja, jag kollar matchen och... Jag fick Wessner och det var Lars Lindberg, det var 500 miljoner sms som kom in. Men det är kul att Liverpool...
Jag fick in att Harald sitter och ser Liverpool-matcherna bara för att kunna ge mig skit. Han är inte speciellt intresserad av fotboll, utan bara för när Liverpool går dåligt. Ser du matchen?
Och jag kan inte bry mig mindre. Jag är ledsen, grabbar.
Jag ville bara få med det här i podden, för jag var så genuint lycklig att jag äntligen fick se lite positivt. Och så sen mot United, var så jävla gött.
Jag vågar ju verkligen inte slå tillbaka heller på alla de här sms'en, för jag vet det kommer ju slå tillbaka till mig. Så jag väntar i säsongen är slut, får vi se vilka som ligger högst upp.
Vi har ju ett bett, jag och du, Dagen. Ska vi göra det offentligt?
Det kan vi göra.
Jag sa ju att det var 15 mål som Mohamed Salah ska göra den här säsongen. Du påstår att det är 20, men jag säger att jag sa 15.
Salah kommer aldrig göra över 20 mål. Då får du en Ronaldo-tröja som du ska på dig. Eller så får jag en Salah-tröja.
Ja, ja det får vi se om. Jag vidhåller att det är mycket kvar av säsongen. Nu har Fredrik checkat ut. Jag ville bara få det sagt. Med det så summerar vi. Sista omgången fredag. Vi kör från Örnsköldsvik 18.30. Simor Hockey är det som gäller. Och sen är vi tillbaka nästa vecka med podd. Lagom till det att kvartsfinalen ska spelas. Och då vet vi också vilka lag som möts i kvartsfinalen. Så det blir jäkligt spännande att snacka upp det i nästa veckas podd som kommer fredag nästa vecka. Vi skrävar.
Det ser vi fram emot.
Yes. Tja.
Slutspel kommer. Vi ses och hörs alldeles strax igen. Ta hand om er. Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.